Herre, vi tackar dig för att vi är samlade här idag inför ditt namn. Jag tackar dig för den glädje det är att få fira gudstjänst och spendera tid tillsammans med dig. Jag ber att du ska se var och en som är här idag och att du ska tala in i varje persons hjärta. Jag ber särskilt att du är med Anders Månsson som ska predika för oss och alla andra som har uppgifter i dagens gudstjänst. I Jesu namn. Amen. Som ni ser på tavlorna här så är det bara en sång uppsatt, men vi kommer att sjunga de andra ur psalmboken och vi börjar med nummer 37. Idag är det kyndelsmässodagen, även kallad för Jungfru Maria kyrkogångsdag. Och den handlar om när Josef och Maria bar fram Jesus i templet när han var 40 dagar. Och temat idag är uppenbarelsens ljus, vilket också rimmar bra med ordet kyndel som betyder just ljus. Och vi ska nu bekänna syndabekännelsen, och vi gör det med alternativ nummer 3. Jag fattig, syndig människa som är född med synd och varje dag har brutit mot dig på många olika sätt, bekänner av allt hjärta inför dig, helige och rättfärdige Gud, kärleksrike Fader, att jag inte har älskat dig över allting, inte heller min nästa så som mig själv. Mot dig och dina heliga bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar och vet att jag därför är värd en evig fördömelse om du skulle döma mig så som din rättvisa kräver och mina synder har förtjänat. Men nu har du, käre himmelske fader, lovat att med mildhet och nåd ta emot alla botfärdiga syndare som omvänder sig till dig och i förtröstan på frälsarens Jesu Kristi förtjänst flyr till din faderliga barmhärtighet. Dem vill du förlåta vad de än har brutit mot dig och aldrig mer tillräkna dem deras synder. Detta litar jag på och ber med förtröstan att du ska vara barmhärtig och nådig också mot mig och förlåta mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Frid på jorden till människor som han älskar.
Nu är det barnens stund, så att nu får alla barn komma fram och sätta sig här framme. Så ska vi tillsammans öppna skattkistan för att få se vad det ska handla om i söndagsskolan idag. I vår söndagsskola brukar vi också bära upp en liten kollekt varje söndag. Vi har en liten sparbössa där vi samlar in pengar till ett barnhem i Kenya. Och det brukar vi påminna om ibland. Om man har möjlighet att skicka med barnen en slant så gör vi det. Jag förstår att alla vuxna också är väldigt nyfikna. Vi har hittat ett gosedjur. Jag tror det kommer att handla om någon som försöker sova, men som kanske inte riktigt får sova i fred. Men innan vi går ner så ska vi sjunga barnens sång som vi brukar.
Vi hade utan text till er barn, men vi tror att ni kan den här sången ganska bra. Och om man inte kan den så bra så kan man skriva.
Vi ber dagens bön. Herre, ta emot vår bön och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Då ska vi få lyssna till dagens läsningar.
Den gammaltestamentliga texten är från profeten Mika, kapitel 7, verserna 7-8. Men jag spanar efter Herren, jag väntar efter Gud, min räddare. Min Gud skall höra mig. Triumfera inte, du min fiende. Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Episteltexten är hämtad från Apostelgärningarna, kapitel 2, verserna 42-46. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödsbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, var efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi läser dagens evangelietext. Jesus bärs fram i templet. Den är hämtad från Lukas kapitel 2, vers 22-40. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det så skrivet i Herrens lag: varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par tuttorduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd, så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Ashers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nasaret. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Vi ska be kort före predikan också. Herre, här ser du mig, här ser du ganska många. Du har lagt en längtan i våra hjärtan efter att få se lite mer av vem du är. Nu ber vi att du ska stilla den längtan. Herre, var kvar här med din ande. Amen. Tack för att jag fick komma till Rosenius en gång till. Länge trodde ni att Rickard skulle predika, men så var det inte. Daniel hade faktiskt ringt till mig för ett år sedan, så jag blev ju lite chockad och så tänkte jag, oj, är man liksom ute i kylan nu så? Men jag förstod att det var ett misstag och att jag var välkommen, så det är jag glad för. I alla fall sa Daniel det. Idag ska jag försöka lägga ut den här texten, påminna om några punkter. Jag ska tala om att lydnad leder till välsignelse. Det blir den första punkten. Och sen ska jag tala om Josef och Maria som går i kyrkan som en kärlekshandling. Och sen ska det bli vad Simon lär oss. Och till sist så ska det bli en punkt som är kort men mycket viktig. Tanters betydelse i Guds rike. Det är Hanna jag tänker på. Första punkten då. Lydnad leder till välsignelse. Det är det första jag vill lyfta fram. Josef och Maria, de gick i lydnad. Och det som då hände var att de fick inblick i Guds stora plan för alla människor. Hans räddningsplan, frälsningsplanen. Och det de fick vara med om, det var förstås en helt unik händelse. Likaväl så gäller perspektivet som den hjälper oss till också idag. När vi lär känna Herren och hans ord, när vi väljer att följa honom, då kan vi också räkna med hans välsignelse och att dimman skingras, så att vi ska bit för bit få se mer och mer av hans plan, av hans vilja, av hans tanke. Det syns på ett alldeles speciellt sätt när man läser en sak som Johannes har skrivit i sitt första brev, 1 Johannes 1:5-7. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Att gå i lydnad, att få ta emot välsignelse, det är lite första punkten. Den gamle Simon, han talar ju om ett ljus som ska uppenbaras för hedningar. Och hedningar, det är vi. Det är ju alla de som inte är judar. Så idag på kyndelsmässodagen så vill jag bjuda in dig på uppdrag av Gud och Guds ord att få ta ett steg i lydnad. Söka hans ord och säga i ditt hjärta, ja Herre, jag söker dig idag igen. Du får en inbjudan att fortsätta vandra med honom eller att börja idag. Det går också bra. Johannes uppmanar oss att vandra i ljuset, liksom han är i ljuset. Vi har ju sjungit ett par psalmer och så, och fått lite granna, vad ska man säga, poetisk hjälp att tänka kring det här angelägna med ljuset och skillnaden på ljus och mörker. Och det betyder förstås först och främst att Jesus är där, att han är i ljuset. Det är en viktig sak. Han har den renhet som krävs. Han är Guds helige. Men det betyder också att Johannes menar på fullt allvar att vi ska vara där, och det är ju lite häpnadsväckande, i ljuset med Jesus vid hans sida. Där helt nära, där väntar två välsignelser. Vi har gemenskap med varandra. Det är en fin sak och en viktig sak för Guds folk. Man kan liksom i mörkret på avstånd betrakta Jesus, men då står vi kvar där och har bara oss själva. Vi är liksom blinda och okänsliga för varandras problem och bördor och så. Men när vi får lov att ta steget in och säga ja till att vara en av dem som är med i Guds rike, i hans folk, då får vi också upptäcka varandra. Man märker det där lite extra i olika situationer. Det kan vara när man är sjuk eller ledsen eller förtvivlad eller så. Och en kristen vän helt plötsligt kommer bara och säger, nu hälsar jag på dig. Varför det, säger man? Jo, för att vi tillhör samma folk. Så nu kommer jag. Man märker det också ibland när vi firar nattvard. Och man sträcker ut handen till den som står intill som man aldrig har sett innan. Och så säger man, Guds frid. Det händer någonting där i ljuset. Där nära Jesus upptäcker vi att vi behöver rening också. Det är ju därför vi envist håller på att varje söndag bekänna vår synd och skuld. För vi har liksom upptäckt att ja, det är så när vi kommer och är nära honom. Ibland är vi förtvivlade över hur illa vi har levt eller tänkt eller så. Och så tänker man, nej, nu går jag min väg. Det blev inte bättre än så här. Men varje gång så säger ju Jesus i gudstjänsten och på olika sätt, nej, stanna här hos mig. Det här är den rätta platsen för sådana. För jag kan förlåta, jag kan frälsa, jag kan rädda, jag kan lyfta dig, jag kan befria dig. Och så är det ju så att det där strålkastar ljuset. Man kan säga, lagen, det som avslöjar oss, det renar ju inte. Så, alltså, goda regler har ju aldrig gjort någon människa bättre. Fastän jag är jurist måste jag säga det. Nej, det är förlåtelsens kraft, det är evangeliets kraft, det är nådens verklighet. Där finns förändringen. När Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Det är den andra välsignelsen när vi är där nära Herren i ljuset. Så börjar vi förstå att Jesus uppfyllde alla lagens krav. Och den där texten vi läste idag, det var en av de där många texterna som berättar att Jesus gick in under lagen, under det som var regelverket. Och så börjar man bli lite glad och så får man sjunga lovsång, och det ska vi få göra snart. Men ni får hålla er lite mer predikan först. Efter predikan får man ju göra det här, det är fint. Den dagen när Jesus bars in i templet så gick han in under lagen, och det kan man förstå mer av när man läser i Galaterbrevet 4:4 för den som vill anteckna och så. Där står det ju: men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Nu blev vi bror och syster med Jesus i hans gärning. Det är den första lärdomen. När vi har lärt känna Herren och hans ord, väljer att följa honom, då kan vi räkna med att dimman skingras. Andra punkten. Josef och Maria går i kyrkan som en kärlekshandling. De ville ju inte bara lyda Gud och följa reglerna i tredje Mosebok 12, verserna 68 har jag läst på. Vad är det de gjorde då? Just precis när vi läste i Lukas. Utan de ville också tacka Gud för barnet och bära fram det inför honom. Det här var den andra stora högtiden som Josef och Maria upplevde med Jesus. Strax före i Lukas så berättas om omskärelsehögtiden. Och den där regeln finns ju också i Mosebok, nämligen första Mosebok 17 och 12. Jesus hade ju fått sitt namn väldigt tidigt innan han var född. Det är ju inte så vanligt. De flesta har ju då ett arbetsnamn innan man är född. Jag är väldigt glad att jag inte fick behålla mitt arbetsnamn utan fick heta Anders. Därför att mina föräldrar kallade mig för Lumumba innan jag var född. Och det var nämligen en kris i Afrika då, det vet ni ingenting om. Men det var ett krig där då med en färgad stor hövding som hade mycket att säga till om. Så att jag kallades Lumumba, men heter numera Anders, vilket jag är glad för. Jesus då var det annorlunda med. Därför att han fick sitt namn redan från början. Det var liksom bestämt, det var färdigt, det var uttalat. Ängeln Gabriel hade ju sagt talat om, så här ska det vara. Och Josef och Maria, de gick till templet, typiskt för en grupp som på ett ställe i Bibeln i alla fall kallas för det stilla i landet. Alltså en grupp troende som inte var jätteengagerade i den andliga politiken, frimodig kyrka och sånt eller vad det kunde heta, utan de lydde Gud och de firade gudstjänst och de läste ordet och de ville följa Gud. De deltog regelbundet i gudstjänst och la stor vikt vid andakt och det här med bön och närhet också i hemmet. Ett slags medveten, okonstlad, levande fromhet kan man säga. En raka motsatsen till det som man kunde kalla för kulturkristendom eller så. Alltså, som ju ändå fortfarande har ett rätt stort inflytande över Sverige. Ceremonin som beskrivs i dagens text, det hade en spegelbild i svensk kyrklig ordning ganska länge. Alltså till och med faktiskt en bit in på 60-talet. Min mor blev 1961 efter min födelse kyrktagen, och det var en slags spegelbild av det som vi var med om här nu i texten. Och så blev hon välsignad på nytt, och jag också, och så firade hon nattvard. Och jag frågade henne då, var det inte läskigt eller knäpp eller konstigt att du liksom skulle välsignas en gång till för att du hade, bara för att du hade fött ett barn eller så? Nej, det tyckte hon inte alls, utan så mera det som ett tillfälle att liksom tacka Gud för livet som var givet i familjen. På Jesu tid så innebar ju den här ceremonin också ett slags hälsolag. Inte så att man såg ner på sexuallivet eller barnafödandet, tvärtom. Det var ingen synd i det alls. Barn var en rikedom och en välsignelse, och kvinnans och mannens sexualliv var en fantastiskt god sak. Det ska de kristna aldrig glömma. Psaltaren 128:3 uttrycker detta så härligt. Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus. Som olivplantor är dina barn kring ditt bord. Nej, det är en fin sak detta. Det ska vi hjälpa varandra och uppmuntra varandra. Nej, det är mera som att kärlekens Gud ger kärlekens bud om reningstiden. För det var ju det. Det var ju liksom en karenstid där. Kvinnan har fött barn och så behöver hon ta ledigt en tid efter förlossningen. Och Gud talar ett språk som den tidens män kunde begripa. Josef begrep säkert, mycket enkelt. Lämna Maria i fred. Jobba dubbelt så hårt. Så. Ligg inte med henne. Och sen, när det är möjligt, då ska ni börja med en rejäl gudstjänst och fest. Och gå till templet. Så det är på något sätt en underbar Gud vi får tillhöra och lyda. Bengt Pleijel, som ju har humorns gåva, förutom att han predikar Guds ord alldeles bra. Han skriver att Maria blev inte mammaledig utan makeledig. Så var det under den här reningstiden. Nu kommer jag till tredje punkten. Jag har talat om hur lydnad leder till välsignelse. Och jag har talat om hur Josef och Maria går i kyrkan som en kärlekshandling. Och nu ska jag tala om vad Simeon har att lära. Och nu blir det 5 delpunkter för de som är intresserade av sånt. Det blir rätt så snabba. Han och vi tillhör ett väntande folk. Simeon hade uthållighet. Han väntade på Israels tröst, alltså Messias. Det är en stor utmaning för varje generation på det där rent mänskliga planet att odla tålamod och uthållighet. Men just de här grejerna, tålamod och uthållighet, det är en bas och en mycket väsentlig sak för det som kallas för andlig växt och utveckling. Tålamod och uthållighet. Simon är ett exempel. Han är en ledstjärna. Han är ett föredöme, kan man säga. Han odlade bekantskapen med Herren i år efter år. Tror ni att han bara träffade jättetrevliga, snälla, rara människor i templet varje dag när han var där? Nej, vi behöver inte svara på den frågan. Men med hög sannolikhet så var det en hel del typer som säkert inte var så lätt att vara tillsammans med. Ändå återvände han och var trogen och uthållig. Och så när han gjorde detta, då vilade anden över honom. I Psaltaren 119 och 166 ber psalmisten: jag väntar efter din frälsning, Herre, och gör efter dina bud. Det är svårt, men det är också idag ett tillfälle att uppmuntra varandra till uthållighet och inte glömma att Guds ande är här, även om det kan dröja med bönesvar som vi längtar efter. Det som var lite speciellt med Simon var ju att anden var inte allmänt utgiven så som det blev från pingstdagen. Utan vissa människor fick den särskilda gåvan att ha Guds ande över sig. Han var uppenbarligen en av dem. Det finns en säregen parallell i Bibeln till Simon. Och det är en rådsherre, en mycket förmögen man, Josef från Arimatea. Kanske någon av er minns att Josef från Arimatea och en annan rådsherre som heter Nikodemus gick till Pilatus och fick löfte om att ta hand om Jesu kropp när den var död och hängde på korset. Och på det sättet fick de bekänna sin tro på Jesus. I Markus 15:43 står det att Josef från Arimatea tillhörde dem som väntade efter Guds rike. En till sån där väntare, precis som Simon. Det är lite så hisnande när man tänker på att båda de där väntarna, de fick hålla Jesus i famnen. En som ett litet barn och en när han hade dött. Och så fick de var för sig var redskap när profetian om Jesus förverkligades. De hade det gemensamt. De väntade efter Guds rike. De längtade. Är du en längtare? Det vore fint. Nu så kommer den andra punkten som Simeon lär oss. Det nödvändiga i ett personligt möte med Jesus. Det andra berättelsen om Simon lär oss är att det lönar sig inte bara att vänta och så, för då får man hålla Jesus i famnen, utan man behöver ha honom i famnen. Man behöver ha honom i famnen. Det handlar om det personliga mötet, eller med andra ord uttryckt, den personliga omvändelsen. Alltså att få lov att ta ett steg i tro, att släppa sitt gamla liv och att ta Jesus i famnen. Simon, han ägnade sig inte åt andligt grubbleri i största allmänhet, ljuständning och sökande och så. Han var inte bara religiöst lagd och gillade stora byggnader av tempelliknande karaktär. Nej, han väntade just precis, särskilt, exakt efter Jesus. Och när Jesus kom, då blev det lovsång. Apostlagärningarna 4:12, aposteln Petrus påminner om att hos ingen annan finns frälsning. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Personliga mötet med Jesus. Kommer tredje som Simon lär oss, att få vara ledd av anden. Simon levde i gemenskap med den helige anden, och vi lever ju i tiden efter andens utgjutande och kan räkna med det. Så den som är döpt och tror och bekänner får ha Guds ande. Det är Bibelns löfte. Det är en personlig närvaro av Gud i mitt liv, i mig. Simon hade lärt sig lyssna till andens röst, och anden hade sagt till honom att han inte skulle dö förrän han hade sett Messias. Och det betyder att den heliga ande gav Simon hjälp för uthållighet här och nu, och så gav det honom perspektiv. Han kunde se längre än näsan räcker. Anden behöver hjälpa oss med det. Det är samma för dig och mig. Anden hjälper oss inte bara att se mer av vem Jesus är och vad han har gjort, utan också det här perspektivet på nuet och tillvaron och livet och så. Andens ledning, det har kristna i alla tider bett om, och det ska också vi göra. Andens nya liv, det är en verklighet. En verklighet som gör att vi får ta emot i stor glädje och frihet. Anden vill forma dig och mig på samma sätt som Simon, så vi blir längtare. Som längtar efter ett liv i rättfärdighet, som längtar efter ett liv i lydnad, som får ta emot glädje. Leva i hans ansiktes ljus. Det fjärde som Simon lär oss, det är hur man dör på ett bra sätt. Nu tänkte jag berätta om min far, för han ska dö nu, men det är inte säkert jag klarar det, för man blir lite blödig när man har fyllt 50. Det finns säkert hormoniella orsaker till det och så, men man gråter lite lättare. Och jag har haft släktingar som har gråtit alldeles för mycket i talarstolen, så jag försöker att stå emot detta. Men min gamle far som är 90 år, han väntar på att dö nu. Och vi har pratat mycket om det, han och jag. Och han har ett hopp. Ett hopp om att Jesus ska ta emot honom. Och det berättar han om ständigt och jämt för alla dessa stackars sjuksköterskor och läkare som passerar förbi. De kommer icke undan alltså. Och det är en väldig glädje. Fredags när jag skulle åka hem, jag hade varit hälsat på honom på sjukhuset, så sa jag ska till Roseniuskyrkan i Stockholm och predika. Och om du behöver dö innan så gör du det bara, för vi har väl pratat färdigt. Ja, men det är bra, sa han. Jag tror inte det, men jag vet inte säkert, för det vet han inte. Alltså att få leva i hoppet, det är jättebra. Det finns inget större. Simon, han sa, Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid. Vilken oerhörd skillnad på att säga så eller en dödsannons där det står varför med versaler. Varje kristen lider mer eller mindre av synd, så är det ju, men det gör vi alla. Och vi vet att det väntar ett nytt liv när Herren kommer tillbaka. Han ska ge oss en ny kropp, ett nytt sammanhang, nya himlar och ny jord. Men det finns alltid lite resfeber, lite uppbrottsstämning. Så är det. Min far, han kan inte röra sig längre nästan. Och så låg han där och så sa han, Anders, så länge kan man leva på lånat blod? Han har leukemi och så tankar de i honom lite ibland så han ska få lite bättre blodvärde. Och så, ja, så jag vet inte, kanske kanske en vecka eller två eller tre, jag vet inte så noga. Nej, jag får hoppas inte det blir för drygt. Nej, så det får vi hoppas att det inte blir. Och så pratade vi vidare och så sa vi det där. Men det finns ju ett annat blod, Jesu Kristi blod, som inte är lånat utan som är vår egendom som vi får ta emot. Det håller. Pratar vi lite om det. Det är bättre än lånat blod. Det är på riktigt. Som ungarna sjöng här i början. Och det är viktigt. Genom sin död på korset har Jesus banat väg och ingen synd kan någonsin mer hindra ett möte ansikte mot ansikte med Jesus. Det femte som Simon lär oss är att inte förakta profetior. Sedan Simon sjungit sin sång framför de häpna föräldrarna, det får man väl ändå tro. Där kommer de in med Jesus och så kommer en gammal gubbe framstapplande där och tar tag i ungen och börjar sjunga lovsång. Flera av er skulle ju blivit lite småförvånade. Så ser han på Maria och hans blick blir mörk också. Ett uttryck av smärta över hans ansikte. Och så måste han säga sånt som var svårt att höra. Säkert tänkte han, precis som jag och många andra predikanter har tänkt, tror jag, att det hade varit skönast om inte jag behövde berätta om att det finns en dubbel utgång, att man kan gå förlorad. Det hade varit skönast om jag slapp säga att synden hindrar dig från gemenskap från Gud. Det är så många saker som varit skönt att slippa säga. För lite fega är vi, men inte Simon. Inte Simon. Och så säger han det, kommer orden. Detta barn kommer att spalta upp sitt folk i olika grupper. Många kommer att bli upprättade och få nytt liv. Andra kommer att förargas och sjunka djupare in i förfall. Det här barnet kommer att åstadkomma två effekter på människorna. Fall eller upprättelse. Skiljemärke för hela mänskligheten. Ett tecken som väcker strid. För eller emot, varm eller kall. Lagom och mitt emellan kommer inte att finnas. Så säger han, Maria, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Vad tänkte Maria, tror ni? Visst, man kan inte låta bli att fundera på det en sekund. När hon hörde det. Kanske kommer hon ihåg orden när hon stod där med lärjungen Johannes på Golgata. 30 år senare ungefär. Och såg hur hennes son Jesus, världens frälsare, dog. Hoppas hon kommer ihåg det också på tredje dagen. Jag tror det. När Jesus uppstod. Ordet, Guds ord, det liknas ju vid ett svärd. Jag minns att första gången jag var på något som heter predikantdagar. Ja, det vet ni inte vad det är, men alltså, en gång om året så samlas alla ELM-predikanter till utbildningsdagar och så. Och där är verkligen alla sorters människor där. Det är fantastiskt alltså. Och vid något tillfälle, alldeles i början när jag var predikant, så steg jag in där då och en gubbe, som jag inte ska säga namnet på, kom fram till mig och sa: "Var har du svärdet?" Och jag tänkte, vad är detta för ett ställe jag har kommit till? Så... Men det handlade ju om att han var lite irriterad över att jag åkte på utbildning utan att ta Bibeln med mig. Men jag hade den, så jag sprang ut och hämtade den i bilen strax. Så. För så är det ju med Guds ord. Det är starkt. Det har en ljuseffekt över våra och människors liv. Det Simon profeterade, det var en verklighet. Och därför ska vi inte förakta profetior och vi ska inte annat än att ta Guds ord på allvar. Den som predikar Guds ord med makt och myndighet, då ska vi lyssna, då ska vi öppna våra hjärtan. Och så till sist om tanterna i Guds rike. När Maria och Josef står där så kommer det fram en gammal kvinna, 84 år. Hon hade sett mycket elände i sitt land. När hon föddes så ockuperades hela hennes land av Syrien. Sen kom romarna och ockuperade hela hennes land. Sen kom nästa förtryck, herodianerna, en slags kvisslingverksamhet med halvblandning av judar och romers inflytande. Hon hade levt som änka i 60 år. Hennes jordiska kärlek med hennes man blev mycket kort. Hon tillhörde Asers stam, en av de förlorade stammarna utan land. Hon var rotlös, hon var fattig, hon var ensam. Men hon levde i rik gemenskap med Gud. Hon levde i hans rening och hennes ord vittnar om att hon hade. Och det är detta som är, ni har sett det ske också. Såna här tanter har ni träffat, jag lovar er, jag har gjort det. Har lämnat bitterheten, har lämnat besvikelserna, har lämnat sorgen bakom sig och är gärna bland Guds folk. Hon var fylld av himmelsk glädje. Ingen verkar bry sig särskilt mycket om henne. Men hon bryr sig om andra. Hon tackar och prisar Gud så att alla runt omkring hör det. Och hon talar med alla om barnet Jesus. Och där alldeles i Jesu närhet visade sig att hon också har en profetisk gåva. Hon upptäckte och förstod vad Gud just i det ögonblicket ville visa alla. Messias, frälsaren, Jesus var där. Känner ni några sådana tanter? Om inte så måste ni be om att få sådana tanter. För det är en grundpelare i Guds rike. I missionshuset i Ängelholm där jag går de flesta söndagarna, där finns ett antal sådana tanter. Och Bodil och jag pratar om det ibland och hon säger ibland att om jag får bli gammal så vill jag bli som den tanten eller den tanten. För det är en sån Guds rikes byggande tant. Vilken förebild hon är, Hanna. Hon är ett exempel på hur Gud kan förvandla personliga tragedier så att de inte trycker ner och fördärvar. För det kan det ju så lätt göra. Hon hade i gudstjänstlivet fått hjälp att bearbeta de svåra livserfarenheterna hon haft. Och så hade hon upptäckt att i hennes nöd var ingen verklig nöd. Ty hans ansiktes ängel frälste dem, som Jesaja skriver. Låt oss be. Herre, du har varit här en stund nu med oss. För du är där ditt ord är. Och du har sagt att där två eller tre är tillsammans i ditt namn. Där är du mitt ibland dem. Herre, du ser vår svaghet, du ser vår längtan, du ser våra behov. Låt ditt ord få ta plats i våra sinnen, i våra personligheter, i vår vardag. I Jesu namn, amen. Nu ska Gustav leda i trosbekännelse. Det är ett av de där riktigt bra sätten att svara på predikan. Men det som också är ett bra sätt att svara på predikan, det är det som kommer sen. För sen blir det lovsång, va? Ja, två bra sätt att svara på ordet.
Tack. Innan vi gör det ska jag bara komma med en liten rättelse att dagens kollekt går till ELM och inte Roseniusföreningen. Vi ställer oss upp och bekänner med alternativ nummer ett. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.